För ett tag sedan så läste vi om att Jesus hade varit nere vid Jordanfloden. Han hade blivit döpt av Johannes. Och det var en sån här mäktig upplevelse med himlen som öppnade sig. Och anden kom ner som en duva och Guds röst hördes. Och nu är det en rejäl kontrast. Det är uppförsbacke. Det är nämligen så att Jordanfloden ligger långt ner och den här öknen ligger långt upp. Det är en uppförsbacke, helt enkelt. Jag vet inte om ni har reflekterat över det, men strax innan själva korsfästelsen så säger Jesus: vi går upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Det var en uppförsbacke där också. Det finns mycket symbolik också i det här. Det går uppför. För uppförsbackar, de sliter både mentalt och kroppsligt. Ja, inte för de som är vältränade då, men för vanliga dödliga så är uppförsbackar rätt jobbiga. Det var uppför till öknen. Det var uppför till Jerusalem. En del känner igen den här sången. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Det är ganska mänskligt det där med prövningar. Det är någonting. Vi slipper liksom inte undan. Vad vi kan förstå så var Jesus inte oförberedd på det som skulle komma på att hända. Det är att djävulen skulle testa, pröva Jesus. Vad djävulen var ute efter, det var att försöka splittra. Det är ju det som djävulen betyder, det här. Det heter alltså splittraren, den som drar isär. Diablos. Och det var det djävulen var ute för. Egentligen, det var att dra isär. Dra isär treenigheten. Dra isär Gud och Jesus. I det här fallet var anden med. 2/3 av treenigheten. Och så 40 dagar i ensamhet med anden. Utan mat. Det är en rejäl fasteperiod. 40. Det är också ett ganska känt tal i Bibeln. Och ofta handlar det om någonting som är tufft och svårt. 40 dagar, Noa. Det regnade i 40 dagar, 40 nätter. Mose. Först så fanns han ute i öknen och vallade får 40 år. Och sen fick han ta med sig ett helt folk ut i öknen i 40 år. Som säkert inte var det enklaste. Mose var 40 dagar, 40 nätter på berget Horeb när han skulle ta emot stentavlorna. Och den perioden av hans frånvaro resulterade i att folket lyckades bygga en guldkalv. Profeten Elia vandrade 40 dagar och 40 nätter genom öknen för att komma just till berget Horeb. Jona fått i uppdrag att berätta för invånarna i Nineve att de hade 40 dagar på sig och bättra sig. Jag skulle kunna ta fram fler exempel, men det är liksom inte det som hela predikan går ut på. Men 40 är någonting. Det handlar om att prövas, renas. Jesus piskades med 40 piskrapp. Det är en förberedelse för någonting. Och så tillbaks till Jesus då. Han gick ut i öknen, ledd av anden och förmodligen väl medveten om vad som skulle komma. Och när han var som svagast, då kommer djävulen och trycker till ordentligt. Den första frestelsen. Stenar till bröd. Ja, men tänk, han skulle ju kunna mätta både sig själv och alla människor i hela världen. Det vore ju rätt häftigt. Ingen mer hungersnöd. Bröd till folket. Tänker Mose, han fick förmedla manna och vaktlar och det blev ju populärt bara en liten stund. Djävulen vill bryta treenigheten. och låta Jesus bli beroende av sig själv och inte av Gud och anden. Ja, men Jesus hade kunnat gjort det. Vi har läst ju sen att Jesus bespisar massa tusen människor. Men vet ni vad han gör då? Han involverar Gud. Han lyfter upp, han ber och välsignar. Och sen låter han lärjungarna dela ut. Han gör det inte ensam. Jesus hade kunnat göra det. Det djävulen begärde var att han skulle göra det på egen hand. Jesus gör det i treenigheten. Så har vi den andra prövningen. Det handlar om att nyttja de här himmelska makterna, änglarna. Vilken syn det hade varit om man hade kastat sig ut där och svävat och tusentals änglar hade kommit där och burit honom med ljus och annat. Riktigt spektakulärt. Men här handlar det också om att bryta treenigheten. Änglarna, de fanns redo. De kom sen och betjänade honom på slutet i texten. När Jesus befinner sig i ett Getsemane, då står det i Lukas, då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Änglarna var redo. Och när Jesus uppstod fanns änglarna där. Ni vet, när han föddes, då var det mängder av änglar både här och där. Så änglarna var redo. Det var inget konstigt. Men det handlade om att djävulen ville att Jesus skulle göra det på egen hand. Bryta treenigheten. Och det var inte det spektakulära Jesus har kommit hit för att göra. Så har vi den tredje frestelsen. Att bli mäktig. Ta över. Jesus säger i och för sig inte emot djävulen. När djävulen tycker att här har du alla riken, tillbe bara mig så får du dem. För i Johannes 12 och 31 så står det: nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Djävulen har fått dispositionsrätt i någon mening över den här världen. Och det är väl inte svårt att se, tänker jag. Jesus är mäktig. Men det var inte det här det handlade om. Jesus är grinden in till Gud fadern. Han är vägen, sanningen och livet, som Johannes skriver i kapitel 14. Jesus kommer att ta över allt. Men inte på det sättet och inte nu. I det här fallet har Jesus ett stycke kvar att vandra, typ 3 år. Jag tänker, tack vare anden, Jesus och anden, så stod de emot djävulens lömska trick. Och tack vare det så kan vi njuta av det som Jesus säger. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Jesus kan fullfölja det han var förutbestämd att göra. Han skulle bli korsfäst, alltså upphöjd, för att dra alla till sig. Det var hans uppdrag. Inte få makten, inte vara spektakulär på något vis. Treenigheten hade en plan och den skulle fullföljas. Och efter de här 40 dagarna så var Jesus redo att gå in i sitt uppdrag. Och vad var det? Jo, se till att vi skulle kunna gå rakt in i Guds famn. Gud som vill dra oss till sig. Och Jesu uppdrag var att se till att det blev möjligt. Treenighetens plan gick inte att rubba. Jag kan väl nästan ana att djävulen på något vis hade anat det här, men han hade i alla fall gjort ett försök att splittra. Och det gick inte. Tack gode Gud för det. Och i någon mening så kan vi i alla fall ana, både i den här berättelsen, men också i allt det som händer sen. Jesus har gått igenom allt, precis allt det du och jag går igenom. Det är någonting som vi kan bära med oss. Visste du förresten att öknen kan blomma? En av de torraste öknarna finns i Chile, Atacamaöknen. Där regnar det var femte eller var sjunde år. Alltså 5-7 års mellanrum. Men när det regnar, då händer det någonting. Då förvandlas den här öknen till ett hav av blommor. Det sägs att det finns mer än 200 arter som blommar samtidigt under den här korta perioden då det finns tillräckligt mycket fukt. Och de här har också starka dofter. Och det här kan vi faktiskt... Nej, inte än. Det finns någon som är ivrig här, men det är lugn och fin. Vi tar en sak i taget. Det kommer en bild så småningom. Men tack, jag kunde ha glömt det. Men det är lite gött, för i Jesaja 35 så står det så här. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Visst kan det väl kännas som om öknen breder ut sig i ens liv. Det mesta känns tungt och jobbigt och svårt, och omvärlden är ju inte den roligaste alla gånger. Rätt dystert och hopplöst ibland. Och varje gång jag läser tidningen och hör nyheter så känns det som öknen breder ut sig mer och mer. Och privat, det är rätt lätt att fastna i det som inte är bra, inte fungerar. Besvikelser, oro. Det är riktig öken helt enkelt. Vi är inne i fastan nu. 40 dagar. Lika många dagar som Jesus var i öknen. Vad är mina frestelser? Vad frestas jag av? Är det att göra alla till lags? Kan det vara en frestelse? Vi hade lite melodifestival här förut. Är det en frestelse att försöka vara omtyckt, populär och berömd? Kan det vara en frestelse? Sticka ut ur mängden så att jag blir uppmärksammad, att man lägger märke till mig. Det här med att vara häftig. I församlingen kanske det kan vara så där nära till hands och be om spektakulära under som ska ske i församlingen för att människor ska komma hit. Eller så kanske det är så att jag hela tiden söker upp mer och mer spektakulära predikanter eller sammanhang där det händer spännande och intressanta saker på nätet eller i verkliga livet. Eller är det frestelsen att ha makt? På olika sätt. Man brukar säga att man ska ta makten över sitt eget liv. Det kan ju vara bra, men risken är ju den att jag behöver ha full kontroll. Och då kan det bli lite jobbigt om jag ska ha koll jämt. Eller makt över andra människor, eller större grupper av människor. Kunna styra. Har behov av att veta precis vad som ska ske. Svårt att släppa taget. Eller kanske den så kallade offerkoftan. Det kan också vara en frestelse. För där kan man också få makt över människor. Det finns många frestelser som vi kanske inte alltid uppfattar som frestelser. Men ofta är det just i de här ökenperioderna, de här dyker upp, när allting känns dystert, tungt, grått. Ja, nu ska jag byta lägenhet. Jag ska byta jobb, byta partner, måste ut och resa, måste shoppa eller vad det nu kan vara som distraherar. Jag måste hela tiden ha något som distraherar. Behöver förändra för att må bättre. Om vi tänker tillbaka på det Jesus utsattes för. Det var egentligen enkla lösningar som var tillfälliga lösningar. Jesus erkände att han skulle kunna svara ja, tack. Men han gjorde inte det. Och tänker du på att bara för att han stod emot den första frestelsen så tog det inte slut. Det kom en till. Och en till. Och visst kan det kännas så också. Man tar sig igenom den ena svårigheten. Det ena ökentillfället. Och så upptäcker jag att nej, det var inte slut. Det var mer. Och trött och uppgiven så ser jag nästa sanddyn torna upp sig. Nästa svårighet. Det är möjligt att det är bara jag som kan känna så, men ibland så känner jag att tar det aldrig slut. Gode Gud, var finns du någonstans? Men du, nu ska vi titta på en bild. Öknen kan blomma. Det här är från den här öknen. Ni ser den första bilden. Det är torrt. Och sen kommer regnet och så händer det saker. Färg. Doft kan ju inte känna här då. Men det sägs att det ska, jag har inte varit där själv. Men vilka färger. Där man inte tror att det finns något liv överhuvudtaget. Kanske är det så att det är du och jag som kan få vara det här vattnet som gör att det börjar blomma hos någon. Som gör att någon människa kan få uppleva färg och doft. Vi kan inte vattna en hel öken. Men vi kan vattna där vi står. Kanske så är det du och jag som kan minska den här öknens utbredning som vi kan uppleva i samhället kanske. Vi kan finnas till, ta oss tid och lyssna. I öknen kan man skärpa sina sinnen, ställa in frekvensen på Gud och på människor runt omkring. Ibland är det väl så att det första vi tänker på är de som är utsatta på olika sätt. De som är utan bostad, de som har problem med droger, de som vi möter kanske på hela människan eller räddningsmissionen. Men jag tror, och jag är helt övertygad, och jag vet att människor som behöver få bli sedda, bli lyssnade till, behöver få en klapp på axeln. De finns precis överallt. De finns här inne. De finns utanför. De finns. Det kanske är så att det är du som behöver någon som ser dig och lyssnar på dig just nu. Öknen kan blomma. Och jag tror att bevattningsanläggningarna, det är vi. Det är ingen annan. Det är vi. Om var och en gör bara lite, men tillsammans. Oj, vad vackert det skulle kunna bli. Vi pratar om 40 dagars fasta. Tänk om vi ska prata om 40 dagars vattnande. Lyssna till Gud och lyssna till människor. Vilken färgrik påsk det skulle kunna bli. Och kom ihåg, när det känns som om du går i öknen, glöm inte att öknen kan blomma. Glöm inte att se dig omkring. Kanske är det du och jag som får vattna i någons öken och får se den blomma. Eller så får jag ta emot lite vatten och få se lite färg i något som är svartvitt. Och ta med dig Jesaja-orden igen. Öknen och ödemarken ska jubla. De förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Kanske är det det här som är vårt uppdrag 2024. Som enskild, som församling. Att bidra till att öknen blommar.
Som står kvar när allting annat faller. Det finns en borg till mitt försvar med murar som håller. Den klippan får jag vila på när världens riken vacklar. Den borgen kan jag lita på nu och för evigt. Klippan är Jesus, borgen hans namn. Han var och han är, han säkert mig bär. Du är min klippa, du är min borg. Du var och du är, du säkert mig bär. Det finns en hamn som andas ro, där stormarna har tystnat. Det finns en strand att vandra på, där vågorna vilar. Den hamnen ska jag en gång nå, när resan har nått målet. Den stranden ska jag dansa på, när glädjen har segrat. Hamnen är Jesus.